Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som så. Och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil,
dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Podplay.
Och hon hittar då sin mamma som har blivit bunden med en trasa i munnen.
Snart står då Leslie framför Opel med ett gevär och siktar mot sin mamma.
Men gud.
Ska vi hjärtligt välkomna till årets första vanliga avsnitt av Mord mot mord.
Alltså så länge sedan vi gjorde ett helt vanligt härligt avsnitt, eller?
Ja, jag sa det till Oskar, jag minns inte ens sist jag gjorde i ordning liksom min setup så här hemma.
Nej. Hur känns det?
Det känns bra. Det känns jättebra. Hur känns det för dig?
Jag tycker också det känns skönt. Typ. Mm. Alltså det var så fruktansvärt roligt att vara ute och göra live-grejen. Och det var så himla kul att vi fick hänga mycket och vi fick hänga mycket med våra många av våra lyssnare. Och det var så jävla kul att göra det här på scen.
Mm.
Men också, det känns så skönt och mysigt och härligt att vara tillbaka i det vanliga typ på ett sätt som man ju lite grann känner i allmänhet just nu. Alltså jag är liksom sugen på att krypa in tillbaka in i hemmet typ.
Och jag vet.
Det känns som att det här sättet att göra den här podden är en del av det.
Jag håller verkligen med. Jag gillar ju jämna år. Det här är ju ett jämnt år som vi kliver in i nu, 2024. Mm. Det är året jag fyller 35.
Ah, just det.
Det är året där det kommer hända massa roliga och bra saker, känns det som.
Jag hoppas verkligen det. Jag hoppas det på det personliga planet och jag hoppas det på världsplanet. Ja. De senaste åren har verkligen varit för jävla rötna i världen. Det måste vända snart.
Mm.
Och 2024, ja, om du säger det, då tror jag på dig.
Vad bra, Karin, då säger vi så.
Hej då, vi hörs 2025 med en utvärdering.
Nej, men jag hoppas verkligen det. Hoppet är ju hoppet. Har ni haft det bra? Jag vill inte säga det, för det kändes så mörkt.
Frågar du lyssnarna nu om de haft det bra?
Ja.
Ska vi göra så här då? Om du frågar det, och sen så är vi bara tysta en liten stund, så kan alla svara liksom.
Okej. Okay. Har ni haft det bra?
Bra.
Det räcker. Bra.
Gud. 6 år in och vi har fortfarande inte förstått hur en podd funkar.
Har du haft det bra, Karin?
Jag har haft det bra. Jag tycker verkligen att jag har det. Jag var alltså riktigt jävla sliten i år.
Mm.
Jag var fruktansvärt trött. Och jag skulle säga att det tog till, vi var i Spanien och där blev min dotter sjuk, så att vi bara var hemma i 2 dagar och typ kollade på tv. Och det var typ det som krävdes för att jag skulle känna att jag stod på fötterna igen på något sätt, liksom. Så men det man kände var ju så här, ja, nu har det varit bra med hela en vecka till
för jag vet, liksom, det är ju alltid så.
Komma upp lite grann igen. Ja. Exakt. Mamma, jag borde vara ledig mer. Det är ens kontenta varje gång.
Summan av kardemumman. Men det är ju som det krävs ju en vecka att varva ner och sen så behöver man ju gärna 2 veckor helt ledigt och sen behöver man en vecka för att ladda upp igen, och det får man ju inte riktigt på julen.
Nej, verkligen. Men på det stora hela var det toppen. Vi bodde ju i samma by där Julio Iglesias har ett hus.
Det gjorde mig väldigt glad.
Det kändes ju väldigt stort liksom.
Mm.
Han bodde absolut inte i byn, vill jag säga. Alltså han bodde i kommunen om du tänker. Han bodde nog i något sånt megakomplex på typ en bergstopp som råkade då tillhöra den här byn. Så
men ni såg inte huset?
Nej, men jag såg många hus som jag föreställde mig var hans. Mm. Alltså du vet såna megahus i liksom i horisonten. Då tänkte jag att där är han, där är han. Där sjunger han sig. Ibland tänkte jag, hör jag det nu eka över bergstopparna? Lite så. Skit till Julio Iglesias. Han kan dra åt helvete. Det var underbart i Spanien.
Nice.
Du känns ju spontant som att du skulle kunna vara lite mer inne på hans son, Enrique.
Ja, alltså jag ska inte sticka under stol med att jag liksom gillade Hero, You Can Run, You Can Hide.
Alltså. Men gillar du den här som i, alltså att han hade en låt som gick Tonight I'm Fucking You. Det grövsta som någonsin.
Gud, jag har glömt bort
det. Det var verkligen en överdrift att det var det grövsta, men det var så grovt.
Det var verkligen det. Och med, i alla radioversioner så var det ju Tonight I'm Loving You.
Exakt.
Nej, men just men det där man
bara, du kan inte bara come out and say it, Enrique.
Men alltså det är mycket som inte hade gjorts idag, kan man ju tänka när man liksom tänker tillbaka vad som hände för bara 10, 12, 15 år sedan.
Till exempel, men du, hur har du haft det? Okej, berätta, säg fäll den tanken.
Till exempel så pratade vi idag om Björn Rosenströms alla låtar. Någon av oss började nynna på en låt som jag bara, när jag liksom sjöng den så att jag bara, det där är så grovt. Alltså, det är en rad i en låt.
Ja, jag som kan bara, tänka mig ungefär.
Alltså, som är, typ, när jag liksom sjöng den så att jag bara, nej, det där är
Men alltså du, jag, grejen är att jag tror att så här, det jag ska säga om Björn Rosenström är ju att så här, jag tror att han fortfarande är helt jävla gigantisk typ.
Det tror jag också. Alltså kommer du inte ihåg i Gifta vid första ögonkastet?
Nej,
jag ser inte på det. Det,
oh, just det,
det blev ju dålig stämning på midsommarafton när några killar sitter och sjunger typ den här låten jag pratar om vid bordet, och alla tjejerna är bara så här, fan vad ni är sopiga.
Alltså en sak som man aldrig har hört utanför en Björn Rosenström-låt, det är ju ordet trumpeten för det kvinnliga könsorganet.
Det är obehagligt.
Det känner jag inte till.
Nej,
men det man kan liksom säga om det är ju just det breda genomslaget som känns. Alltså jag minns väldigt, väldigt tydligt att jag, när jag var kanske så 13 år gammal och tävlade på hästar.
Mm.
Och då spelar de ibland musik så här, kanske när man är i final, så spelar de lite emellan, exakt. Då kommer jag ihåg att vet, så här, vi stod fem små tjejer och väntade på att domarna skulle ge våra betyg och att de spelade den trumpeten låten liksom. Man bara, typ att även då man bara, det här är lite väl.
Jag önskade mig ju och fick hans album på julafton typ när jag gick i åttan.
Ja, men tomten är ju lite sjuk i huvudet så. Men du, hur har du haft det? Hur mår du?
Ja, men bra, vi har haft det jättebra. Det har varit liksom lite flängigt för sådär, för att vi, vet, vi var i London och sen var vi hos min syster och sen var vi i Lund hos Oscars föräldrar och sådär. Så att vi har liksom åkt fram och tillbaka, men det har varit jättemysigt. Väldigt härlig jul.
Härligt. Och hur känns det att vara tillbaka i föräldraledigheten?
Men skönt. Måste säga. Alltså jag var ju, alla typ hade ju ångest förra måndagen för att alla skulle jobba och gå tillbaka till skolan och sånt. Jag var glad.
Okej, Anna. Rub it in.
Nej, men alltså jag är ju verkligen en rutinmänniska. Det är så himla tydligt att när jag är ur rutinerna så jag mår inte bra av att vara det för länge. Jag behöver rutiner. Så att jag, det känns jätteskönt att vi är igång med vardagen igen.
Ja, bra. Har du hört något, sett något?
Alltså inte på hela julen. Alltså det låter ju helt sinnessjukt. Vi har typ inte kollat någonting på tv på hela julen.
Gud, skryt på något sätt. Vi kollar inte på tv i vår familj.
Nej, vi slängde ut det. Nej, men det har varit mycket mer socialt än så. Än att vi har kunnat ligga på sofflocket och kolla på tv. Så jag har faktiskt inte... Jag lyssnar på min sedvanliga bok som alltid, Harry Potter. Jag är bara i min egna lilla bubbla. Ingenting, inget kul tips.
Okej.
Okay. Du då?
Ja, man börjar direkt. Alltså, jag har lyssnat om jul... alltså svenskans serie Dynastin. Mm-hmm. Bara för att jag fick en sån. Jag blev lite sugen på liksom... lyssna tillbaka på liksom några av årets bästa lyssningsupplevelser. Och den är ju faktiskt toppen. Har du lyssnat på den eller?
Nej, nej.
Den tror jag skulle passa dig. Mm. Och sen så lyssnade jag på alltså Apple, du vet typ så som Apple TV producerar serier, så har Apple relativt nyss, tror jag, släppt en poddserie som är, heter The Pirate of Prague och handlar om en sån jävla, du vet, international bedragare typ, alltså verkligen miljardaffärer typ. Så jag lyssnade på den. Den är, var ju jättebra liksom, så, men du vet, om du tänker, det är verkligen en sån poddversionen av en Apple TV serie, superpremium liksom, tillgång till alla intervjupersoner och extremt underhållande typ. Så att den, och den ligger liksom på podcaster appen. Jag vet inte om den finns på andra ställen. I don't know. Men där finns den i alla fall. Pirate of Prague. Den var bra.
Kul
tycker jag. Men i övrigt så känns som, det känns som att det också, det har ju kommit en ny, eller ska i alla fall komma en ny säsong nu av True Detective.
Jag skulle precis säga det. Det är någonting jag verkligen laddar för.
Med Jodie Foster.
Ja, som jag ju tycker väldigt mycket om.
Ja, jag med.
Det kommer bli otroligt. Och jag har ju lurat flera människor att den redan finns. Och sen har jag fått höra då arga tillbakarop att den har inte släppts än. Men den kommer väl snart i alla fall.
Jag hoppas det. Jag hoppas verkligen det.
I mars 1895 föddes Ruth Brown i New York. Hennes föräldrar var skandinaviska immigranter. Hennes mamma var från Sverige och hennes pappa var från Norge. Och det här då anglosaxiskt klingande efternamnet Brown då, som Ruth fick, tog sig pappan när han kom till USA. Han liksom släppte sitt mer norska efternamn och blev då Brown Family. Mm. Och 1915 så träffade den 20 år gamla Ruth en man vid namn Albert Schneider som var 33 år gammal och som var redaktör på tidningen Motorboating. Ruth liksom får jobb hos honom först som typ någon typ av sekreterare tror jag. Men det här då liksom utvecklas ganska snabbt till en affär, eller liksom en affär, en relation kanske jag ska kalla det för. Mm. Det beskrivs som att de var väldigt olika utöver det här då mest uppenbara som var åldersskillnaden då, att han var 13 år äldre, och det är ju ganska mycket ändå om hon är 20 och 33.
Ja, det tycker jag.
Hon är väldigt utåtriktad och livfull, medan Albert då var en mer reserverad typ hemmakatt. Och när de här två träffades så hade Albert varit förlovad med en annan kvinna vid namn Jessie Gushard som hade gått bort alldeles för ungt. Hon hade blivit sjuk då, de hade inte hunnit gifta sig, men de hade liksom varit förlovade och så, när hon gick bort i sjukdom, oklart vilken sjukdom. Och det var liksom väldigt tydligt för alla i deras närhet, inklusive Ruth, att Albert hade väldigt svårt att släppa Jessie, alltså hans... för detta fästmö. Han typ pratade om henne hela tiden, hur bra och fantastiskt hon hade varit, och han ska ha sagt att Jessie var the finest woman he ever met. Och inte nog då med att han bara pratade om henne hela tiden, så hade han också då så här massa bilder på henne hemma fortfarande och sådär. Och det var väl inte toppen för Ruth, helt enkelt, att liksom känna att hon hela tiden tävlade med en avliden kvinna. Men trots det här då, så gifte de två sig och så flyttade de in i ett litet hus i Queens. Och efter 3 år så blev Ruth gravid och så fick de en liten dotter som döptes till Lorraine. Deras äktenskap verkar ha varit så här allt annat än bra. Han då pratar hela tiden om Jessie. Han var sur på Ruth för att hon hade fött honom en dotter istället för en son. Och det gick rykten om att han begick både fysisk och psykisk misshandel hemma. Mm. Det verkar däremot inte finnas liksom några faktiska bevis på det, mer än att det är hörsägen, vill jag säga. Men när de har varit gifta i 10 år så verkar det då som att Ruth börjar tröttna på att alltid spela andra fiol mot då Jesse. Och hon börjar söka kärlek och värme utanför hemmets väggar. Och hon finner det i en man som säljer korsetter. Henry Judd Gray. De träffas, tror jag. Alltså, det här var ju för väldigt länge sedan. Men det sägs att de träffades på en svensk restaurang i New York City som serverade smörgåsbord.
Mm. Den sexigaste maten.
Alltså verkligen. De är då för det första typ lika gamla, och Albert, hennes man då, har ju då alltid varit, eller har i alla fall på senare år blivit mer och mer dominant och väldigt stram. Så i kontrast till det så beskrivs då Henry som en ganska vek man, som Ruth liksom fick ett grepp om, eller måste säga. Han blir väldigt förtjust i henne. De inleder i alla fall en relation. Mm. Och det är kanske så att Ruth inser att så här, det är en sån här relation man kan ha med en man också. Med Henry vid sin sida då, så liksom börjar det liksom blir tonskifte i hur hon pratar om sin man hela tiden. För att även om hon kanske aldrig har liksom pratat väldigt varmt om honom och sådär, så börjar hon kalla Albert för the old crab. Och hon liksom känner att hon börjar liksom känna mer och mer att hon är trött på honom helt enkelt. Men de har ju ett helt liv ihop, och de har ett hem och de har gemensamma försäkringar, och bland annat så har de då båda två livförsäkringar. Han har då bland annat en livförsäkring som är på $48,000 i dåtidens pengar, vilket är väldigt mycket, där hon var förmånstagare. Och om det skulle hända honom någonting då som var typ en olycka eller en unexpected act of violence, så skulle Ruth få dubbel ersättning då som för hans förmånstagare. Och den 20 mars 1927 så var Albert med om just en unexpected act of violence. Det var en lördagnatt. Då vaknar deras dotter Lorraine, som bara var 9 år gammal, av att det bankar i väggen liksom, i deras hus. Så hon vaknar och går och ser var bankandet kommer ifrån helt enkelt. Och hon hittar då sin mamma som har blivit bunden med en trasa i munnen. Hon hjälper då sin mamma att få ut trasan ur munnen. Och så säger Ruth åt sin dotter då att springa till grannarna och be dem att hjälpa henne att larma polisen. Så polisen kommer till Ruth och Alberts hus. Och där hittar de då Ruth fortfarande bunden, och även då hennes make Albert avliden. Och även han har blivit bunden, och han har också blivit typ drogad med kloroform. Och sen har han blivit slagen med ett tungt objekt flera gånger mot huvudet. Och sen har han också blivit strypt med ett redskap. De ser att hans plånbok är tömd på pengar, och polisen hittar också en pistol i hemmet och ser att det finns skotthål i golvet. Men Albert har liksom inte blivit skjuten. Ruth berättar att hon är helt chockad. Hon berättar att det var 2 eller flera män som brutit sig in i familjens hus och som sen då bundit både Ruth och Albert innan de sen har rånat dem. Och Alberts plånbok är ju tom, och Ruth berättar också att de har stulit alla hennes smycken. Men vi hör ju det här ganska ofta. Polisen tycker att hon reagerar på ett konstigt sätt liksom. De tycker att hon är förvånansvärt lugn för att ha utstått det här liksom otroligt traumatiska, våldsamma rånet. Och det visar sig också att hennes smycken är inte borta med några rånare, utan de ligger intryckta under hennes madrass. Polisen hittar andra saker som de tycker är intressanta i hemmet. De hittar en slipsnål med initialerna HJG, och så hittar de en check på $200 som är utställd till en man vid namn Henry Judd Gray. Polisen hittar typ ett brev som var skrivet till någon med initialerna JG, och brevet var förmodligen egentligen till Alberts då för detta fästmö Jesse Gushard. Men när poliserna visar upp det här brevet för Ruth, så säger hon typ så här, vadå, hon kopplar det till Henry Judd Gray som ju har JG. Utan att poliserna egentligen har typ tänkt så här, det här, vi ska prata med Henry, bara för att de har hittat den här checken och det. så är det hon som bara direkt leder dem dit, typ direkt. Mm. Så att hon placerar typ honom i polisens utredning väldigt omgående. Och de bara så här, ja, vi får väl söka upp den här då, för att du har ju pekat oss åt i en riktning, så låt oss kolla. Och det visar sig också att Henry har setts då av vittnen i området samma kväll som Albert blev mördad. Men när polisen pratar med honom först så är det typ så här, bara, jag förstår inte vad ni pratar om. Han har ett alibi som visar sig sen vara falskt. Och efter viss påtryckning från poliserna så börjar han liksom lätta lite på sitt hjärta. Parallellt då så bearbetar poliserna Ruth. De säger till henne att Henry har börjat snacka. Och även om han typ inte riktigt har berättat vad som har hänt så tror hon det. Och då börjar hon också det. Så de gör en sån, liksom, jag vet inte om det är fulspel. För att man vill väl bara att de misstänkta ska börja prata. Jag vet inte hur det funkar med förhörstecken. Men när hon börjar prata då så skyller hon allt på Henry. Hon är bara så här, han vill ha mig för sig själv. Alltså vet, hon är bara så här, det var han som gjorde allt det här. Han hävdar att hon har snärkt honom med drinks, veiled threats and intensive love.
Oj! Alltså det är en farlig trio.
Alltså det är så farlig trio.
Ja,
verkligen. En dödlig cocktail. Men så båda två liksom pekar på varandra. Och jag vet inte om någon av dem liksom faktiskt erkände det här som jag ska säga nu. Eller hur den här informationen har fått liv eller vad man ska säga. För att det sägs att innan de faktiskt lyckades mörda Albert så ska de ha försökt 7 gånger tidigare. Jag vet inte om hon har gjort det helt själv eller om han, Henry också varit med på de här 7 tillfällena. Men 7 gånger innan så ska Ruth i alla fall ha försökt döda sin man. Och hon ska ha typ försökt låsa in honom i garaget när bilen var igång. Hon har typ gett honom gift i en drink. Hon har gjort massa saker och allting har då misslyckats fram tills då den här kvällen. Knappt 2 månader efter mordet så ställdes båda inför rätta och juryn överlag bara i 1,5 timmar innan både Henry och Ruth dömdes till döden för mordet på Albert. Och det här fallet blir jätteuppmärksammat i tidningarna. Det här veiled threats and intensive love och att det är typ en kvinna som har mördat sin man. Och hon är också typ den första kvinnan som ska avrättas på väldigt lång tid i New York. Och efter då domen så beskrivs det som att Henry typ accepterade sitt öde och att han tillbringade sin sista tid i så här lugn och ro i sin cell där han läste Bibeln, medan Ruth liksom var väldigt mycket mer stökig. Hon sa att hon inte kunde acceptera den här domen för hon var ju fortfarande med i en annan liksom rättsprocess som handlade om de här livförsäkringarna som fanns på Albert. Alltså du vet, hon försöker göra allt.
Mm.
Hon sitter då på Sing Sing fängelset i New York och där beskrivs det som att hon så här skrek och bankade på väggarna i sin cell. Hon ska också ha varit sjukt otrevlig mot alla som hon mötte i fängelset och som svar på en fråga från en av husmödrarna i fängelset. För hon konverterade till katolicismen. Och då har en husmor i fängelset frågat så här, var det här liksom på riktigt eller du vet, gjorde du det bara för typ for show och så här. Och då svarar hon bara, go to hell. Vilket man ju, om hon var då riktig katolik, kan man ju tänka sig att det är det absolut värsta kränket hon kunde komma på.
Just det.
Och det här mordet fick ju då jättemycket uppmärksamhet. Men det är ingenting mot vad Ruths avrättning fick.
Oj.
För att vi vet ju att liksom avrättningar ofta har lockat till sig publik och det var inte annorlunda heller 1928 då när hon skulle få sitt straff. Det är publik där men de har liksom förbjudit, pressen får vara där och skriva om det men liksom man får inte ta några bilder, man får inte göra du vet, någonting utan det är väldigt så här. Så den 12 januari 1928 så leddes Ruth in till salen där den elektriska stolen fanns i fängelset. Hon sattes i stolen och så när hon får frågan om några sista ord så säger hon samma sak som Jesus sa när han korsfästes, vilket var då fader förlåt dem för de vet inte vad de gör. Men det var inte det som gjorde att avrättningen fick så mycket uppmärksamhet utan det var så att i publiken satt en man som var journalist, han hette Tom Howard och han har rest hela vägen från Chicago för att bevaka Ruths avrättning. Och han har då en idé när han åker dit. Han har, trots kameraförbud, snickrat ihop en liten uppfinning för att komma runt den regeln. Han har då en anordning där han har fäst en kamera runt sin fotled och på så vis då har lyckats smuggla in kameran i fängelset under sina byxor. Okay. Så väl inne i den här salen och på plats på första raden vid Ruths avrättning så drar han upp byxorna, drog i snöret som utlöste kameran precis under de sekunderna som Ruth avrättades. Och den här bilden framkallas och hamnar sen då alla löpsedlar i hela landet. Även om The Chicago Tribune, där Tom arbetade såklart, var först. Och den här bilden blev ju superkänd och uppmärksammad och ansågs länge vara den mest kända tabloidbilden i USA på grund av den här liksom helt sjuka karaktären. Och vi har ju pratat om det flera gånger under den här hösten, att den moderna pressetiken hade väl inte fötts då. För att han, det är oklart om han får några rättsliga följder av det här, för han har ju ändå brutit mot den här regeln om fotoförbud och det känns så sjukt grovt och liksom oetiskt att göra så här. Men bilden blir jättekänd och kameran hamnade senare på The Smithsonian, som är då The Smithsonian Institution's National Museum of American History i New York. Och liksom har blivit, själva kameran i sig har också blivit, du vet, värsta grejen, för att det var en sån avancerad hemmasnickrad lösning typ.
Jävlar, vad sjukt.
Ja, så sjukt. Ruth begravdes sen då på Woodlawn Cemetery i Bronx med den väldigt diskreta gravstenen där det bara står May R. Och Henry begravdes på Rosedale Cemetery i Montclair i New Jersey. Och Lorraine då, Ruth och Alberts dotter som var 9 år gammal när hennes mamma avrättades, fick bo och växa upp med sin mormor. Och mordet på Albert Schneider har varit inspiration till många liksom, så här, populärkulturella verk efter. Men bland annat till en film som, med namnet Double Indemnity, som betyder då dubbel ersättning. Vilket var då, det är precis det Ruth skulle få i Alberts livförsäkring. Ja, så sjukt. Man hör ju såna här historier ofta när man liksom, en spouse koketterar för att avrätta en annan spouse. Men jag tycker att hela den här bildsituationen gjorde det bara så... Jag
vet inte. Det är en skitäcklig bild, verkligen.
Ja, den är så obehaglig.
Jävlar alltså. Ja, han sitter längst fram.
Ja, det är så jäkla sjukt.
Det verkar vara en headla, eller liksom en första sida som är väldigt återkommande på när man söker på det på Google. Vet du vad jag menar? Det är en Daily News första sida. Ser den här bilden och sen så har de bara skrivit i skitstora bokstäver med utropstecken dead. Man bara,
exakt. Nej, det är så grovt.
Det ser ut som en skräckfilmsbild liksom.
Så mycket. Jag ska bara berätta, jag har läst flera olika Wikipedia-sidor. Murderpedia, både Ruth och Henrys sidor, och så The Shocking Truth, Ruth Snyder's Controversial Execution Captured on Camera av Mystery Chase, och The Murder That Inspired Double Indemnity av Ryan Phan på Medium.com, The Gray Space Between Life and Death, The Ruth Snyder Execution Photograph av James Mitchell på CLTVNation.com, och sen har jag lyssnat på Crimes of the Century och det avsnittet heter The Double Indemnity Murder.
Du, tack snälla.
Tack!
Då är det dags för mig att ta vid då.
Mm.
William Leslie Arnold föddes den 28 augusti 1942 och växte upp i Omaha, Nebraska tillsammans med sin pappa William, mamma Opal och några år yngre lillebror Jim. Jag trodde verkligen, verkligen väldigt länge att hans mamma hette Opal. Men det gjorde hon inte. Opal hette hon. William Leslie kallades, alltså han då, han kallades Leslie. Och hans pappa, som då också hette William, han kallades Bill. Så ingen kallades för William. Och Bill var då familjens breadwinner. Han ägde någon slags affär där Leslie också hjälpte till då och då. Och mamma Opal tog hand om hushållet. Leslie var smart, han var helt okej i skolan. Han spelade saxofon i flera olika skolband, men höll också på med en hel del sport. I 15-årsåldern skaffade han flickvän, en jämnårig tjej som heter Crystal, och han var liksom upp över öronen förälskad i henne. Men mamma Opal var inte lika övertygad. Hon tyckte nämligen inte att Crystal var god nog för sin äldsta son och lyfte särskilt fram att Crystals pappa var lastbilschaufför som argument för detta.
Mm-hmm.
Hon tyckte liksom att så här, den här familjen är inte lika fin som vi. Och det här ledde då till återkommande konflikter i Arnold-hushållet. Det var dock inte det enda som ledde till konflikter. Leslie och Opals relation var helt enkelt riktigt, riktigt dålig. Och det verkar som att det helt enkelt berodde på att Opal var väldigt, väldigt hård mot sin äldsta son. Det är lite oklart liksom, kring hur den här relationen såg ut. Men det verkar ändå som att det är någonting som återkommer i många olika källor, i flera olika vittnesnamn. Att så här, hon var mycket, mycket hårdare mot honom än vad hon var mot Jim, då hennes yngsta son. Mm. De hade en toxisk relation helt enkelt. Alltså hon typ straffar honom väldigt hårt. Alltså, du vet, så här, om han gör något fel i hennes ögon så kanske hon typ inte får sova hemma. Alltså sådana saker typ. Slänger okay. ut honom. Opal, född 1918 i Missouri. Hon led också av någon slags psykisk sjukdom. Alltså hon var inlagd flera gånger för någon slags sammanbrott. Och exakt vad det berodde på, eller om det helt enkelt var så att hon typ levde med en liksom omedicinerad psykisk sjukdom som ibland gjorde att hon var inlagd, man vet inte. Men man vet att hon inte mådde bra hur som helst. Och man vet också då att Leslie hade problem med sin ilska. Det är någonting som vänner i skolan och vänner till familjen kunnat vittna om. Han hade väldigt svårt att kontrollera sina känslor och blev väldigt arg och lätt våldsam om det inte gick som han ville.
Mm-hmm.
Och var typ Bill, eller vad pappa Bill gör i allt det här, eller vad han är i allt det här, det vet jag inte. Han, born and bred Nebraska, född 1917, han var väl typ, jag vet inte, ute och försörjde sin trasiga familj kanske, vem vet. Mm. Lördagen den 27 september 1958 är Leslie 16 år gammal och han har bett sina föräldrar om att få låna en av familjens bilar för att ta med sig Crystal på drive-in bio. Så säger man lite. Drive-in bio.
Drive-in bio. Det lät coolt.
Visst känns bio som ett sånt ord som inte är svenskt?
Ja,
det låter kanske. För coolt för att vara svenskt. Framförallt när man säger det, drive-in bio. Och först hade då Opal sagt ja, men sen så är det som att hon plötsligt tar tillbaka det och säger att han kan glömma att gå på bio med sin tjej. Och det är när det här händer är bara Leslie och Opal hemma i huset, och snart liksom leder det här till ett jättestort bråk. Hon börjar med att säga så här: du, vi ångrar oss, du får inte låna bilen. Och sen så bara ballar det ut totalt och de skriker på varandra. Och snart står då Leslie framför Opal med ett gevär och siktar mot sin mamma. Hon skrattar och säger, what are you going to do? Shoot me. Och när hon gör det så skjuter han Opal i 6 gånger i bröstet.
Men gud.
Och hon faller då död till marken. Kort därefter så kommer Bill in genom dörren. Han har varit och handlat men liksom släpper påsarna och bara alltså, skriker när han får syn på sin fru liggandes på golvet. Mm. Han vänder sig mot sin son och skriker, what have you done? Och sen så typ kastar han sig mot honom. Men Leslie har då fortfarande vapnet och han skjuter då sin pappa. Bill skjuts också med 6 skott i bröstet.
Shit.
Och efter det här, liksom båda två har fallit döda ner, flera av skotten tar typ i hjärtan, deras hjärtan liksom, så lägger han sig på soffan och gråter i typ, du vet, en timme innan Leslie plötsligt bestämmer sig då. Han ska försöka dölja det här brottet. Mm. Så han ringer en familjevän och säger att hans föräldrar behövt lämna stan för att ta hand om en dement släkting. Och frågar då om familjevännen kanske kan ha Jim hemma hos sig ett par dagar. Och det går liksom bra. Framåt kvällen så tar han bilen och hämtar Crystal. Mm. De åker på bion, ser The Undead och ytterligare en film till, en komedi. Mm. Efter dejten så åker han hem och dagen efter lånar han en spade av en granne och gräver då en grav i familjens trädgård och begraver sina föräldrar.
Men gud.
På måndagen öppnar han sin pappas butik för liksom de anställda och sen går han till skolan och säger då till alla som liksom frågar, han håller sig till den här historien, hans föräldrar är iväg och typ tar hand om en dement släkting.
Mm.
Ja, men det går typ 2 veckor, lite drygt. Och sen börjar då vänner och släktingar typ ana oråd. Och någon eller några går till polisen och anmäler Bill och Opal, Arnold, som saknade.
Mm.
Och väldigt snart då så pratar ju polisen förstås med Leslie. Och han erkänner typ direkt vad han har gjort.
Mm.
Den 11 oktober visar han polisen var han har begravt sina föräldrar. Och sen så tar han en plea bargain och döms då till livstid för second degree murder sommaren 1959. Mm. Och då är han alltså bara typ 17 år gammal.
Jäklar.
I Nebraska vid den här tiden så innebär alltså liksom en livstidsdom då i allmänhet att man brukar sitta ungefär 10 år innan man kan börja ansöka om parole. Mm. Han sitter på Nebraska State Penitentiary och är liksom en väldigt så här bra intagen. Alltså han, du vet, han pluggar klart high school. Han typ börjar undervisa andra och hjälpa dem med sin skolgång. Han spelar saxofon i fängelsebandet. Han sköter sig så bra att han får typ, alltså han blir som en, det finns en specifik kategori fångar som kallas för trustees, som har typ massa så här rättigheter eller liksom möjligheter och sådär och fördelar och så som inte alla intagna har. Det går flera år och han anpassar sig väldigt bra till fängelselivet. I mitten av 60-talet så flyttas han till en avdelning med mindre säkerhet. Sommaren 1967 har Leslie suttit 8 år i fängelse. Och som du minns då så brukar det vara typ 10 år innan man kan ansöka om parole. Leslie har alltså fortfarande inte fyllt 25 år. Alltså han är fortfarande så jävla ung. Men av någon anledning så bestämmer han sig för att nu räcker det. Och han och en annan intagen, en man som heter Jim Harding, som också var dömd för mord, de börjar planera en rymning.
Mm-hmm.
De får hjälp av en man som snart ska mucka typ. Alltså de så här, eller han har muckat, men de bestämmer med honom när han fortfarande är på insidan att de ska fortsätta kommunicera när han har kommit ut. De skriver kodade meddelanden i kontaktannonser i lokaltidningen.
Mm-hmm.
Så den här mannen hjälper dem på 2 sätt. Så delvis så kastar han ett typ paket över typ fängelsemuren vid en viss, de kommer överens om typ så tider och dagar och sådär. Så kastar han ett paket över fängelsemuren som bland annat innehåller sågblad och typ någon slags masker.
Okay.
Så använder de här sågbladen för att såga av liksom delar av gallret i musikrummet på fängelset. Mm-hmm. Och maskerna använder de för att lura vakterna att de ligger kvar i sina sängar när de egentligen har stuckit.
Vad var det för masker? Alltså det, ja, men, var alltså, som en sån blös ansikte där.
Exakt, typ så. Och typ de har någon slags dockliknande som de lägger i sängen. Alltså det är verkligen, du vet, 1A-rymning. Alltså om vi så här, vi lägger fake-gubbar i sängen och sen sågar vi av ett galler.
Mm.
Så det är den här rymningen. Och sen då så ger de sig iväg och när vakterna går ronden så tror de att de ligger där. Men då har de redan klättrat över fängelsmurarna, du vet, över taggtråden och kastat sig ner på andra sidan. Och där hjälper då den här muckade mannen dem med en till sak. För han väntar då på andra sidan fängelsmuren och kör dem till Omaha.
Mm-hmm.
Där ringer Leslie en barndomskompis som ger dem lite mat och lite pengar och sen släpper dem på en busstation. Och tillsammans tar sen Jim och Leslie bussen till Chicago. I Chicago så går de skilda vägar. De säger hej då och kommer aldrig att ses igen.
Mm-hmm.
Jim Harding, han grips ett drygt år senare när han misstas för att vara James Earl Ray, som han då var väldigt lik. Och James Earl Ray är ju mannen som dömdes för mordet på Martin Luther King. Så under den här tiden, det här är så 68, så är det typ, det pågår en sån skitstor manhunt efter honom. Så någon ser Jim Harding på en bar och tänker, ah, det där är James Earl Ray, jag ringer polisen. Polisen kommer dit och griper honom, inser det är inte han, men det är en annan person.
Varför?
Som de också gärna vill ha tag på. Så han skickas då tillbaka till Nebraska och sitter 8 år och sen släpps han ut. Leslies historia kommer inte få en lika snabb upplösning. Han är spårlöst försvunnen efter att han och Jim då gått åt varsitt håll i Chicago. Och över tid ger polisen mer eller mindre upp. Fallet blir kallt, sen blir det liksom mega mega kallt och glöms väl typ bort. Mm. Det hinner bli 2000-tal innan man ger sig på det igen.
Nej.
Jag tror att man började typ så 2003 eller någonting med att kolla på det igen. Och under 15 års tid så gör polisen massor av olika saker. De intervjuar folk som kände Leslie på nytt. Du vet, ta reda på vilka det var som hjälpte dem på flykten. De pratar både med han, barndomsvännen, men får också pratat med den här personen som, alltså han som var en intagen själv liksom. Han erkände typ att han hjälpte dem och sådär. Det är så man vet att de kommunicerar genom kontaktannonser. Och så samlar man då förstås på sig DNA. Leslies bror Jim ger DNA-prov till polisen som testar det mot alla databaser de har tillgång till. Alltså du vet så här, det är ganska många som tror att han är död typ, och man som har testat mot massa olika John Doe's och sådär. Det finns teorier om att han skulle kunna vara en av John Wayne Gacy's oidentifierade offer. Men det visar sig då snart att det liksom inte stämmer. Det finns också indikationer på att han kan befinna sig i Sydamerika. Bland annat har någon i Brasilien gjort sökningar både på den polisen som leder utredningen vid den här tiden. Han heter Jeff Britton. Men också på Leslie Arnolds ID-nummer från fängelset. Det kan man se att någon har gjort i Brasilien. Typ. Och man hittar också någon slags dokumentation på att han faktiskt flydde till Brasilien. Det finns immigrationsdokument i Leslie Arnolds namn från slutet av 60-talet.
Vad sjukt.
Men ingenting liksom, det blir ingenting, det kommer inte vidare därifrån. Inte förrän 2022. För då laddar en man upp sitt DNA-prov på en privat DNA-sajt och snart blir han kontaktad av Deputy US Marshal Matt Westover som tagit över fallet från Jeff Britton. Och han kommer då få lite information. För efter det här så rullar då liksom Leslies liv upp. Det visar sig att han bara enstaka månader efter sin rymning hade den identitet som han skulle leva med resten av sitt liv på plats. Mm-hmm. Han kom att kallas för John Damon.
Okay.
Han skaffar ett fejkat födelseintyg och sen är det liksom smooth sailing. Och det var tydligen ganska enkelt att göra det. Alltså, om du bara hade ett födelseintyg så kunde du typ skaffa ett ID jävligt enkelt. Typ. Så att det är typ så här 100 dagar efter rymningen så är han typ John Damon och sen är han det resten av sitt liv.
Vad sjukt.
Så jag kommer kalla honom och fortsätta kalla honom för Leslie. Han gifte sig 4 månader efter rymningen med en kvinna som jobbar på samma restaurang som han. Hon har 4 barn sedan tidigare, bara döttrar tror jag. Och Leslie blir liksom extra pappa till dem. De får inga egna biologiska barn tillsammans. Familjen flyttar runt en hel del, men kanske inte så konstigt med tanke på att han är en fugitive, men han blir också liksom runtresande försäljare, vilket känns som ett smart liksom yrkesval när man är på flykt.
Verkligen, verkligen.
1979 så skiljer han sig och ett par år in på 80-talet så gifter sig Leslie igen. I det äktenskapet får han en dotter och en son. 1992 flyttar han till Nya Zeeland, eller flyttar liksom hela familjen till Nya Zeeland och därifrån till Australien där de bosätter sig söder om Brisbane. Och det är då där i Australien som Leslie, eller John, dör 2010 till följd av flera blodproppar. Han blev 67 år gammal och 12 år senare så laddar hans son upp sitt DNA på liksom någon sån 23andMe-site typ. För han vill veta mer om sin pappa. Hans pappa har liksom alltid sagt att han är föräldralös, alltså uppvuxen på typ ett barnhem i Chicago. Och nu får då familjen förstås världens jävla chock typ. För de får då liksom reda på att han har varit på flykt. Alltså hur länge som helst. Att han mördade, så här, ja han är föräldra, han var föräldralös för att han mördade sina föräldrar som 16-åring.
Så jäkla sjukt.
Det är så jäkla, jäkla sjukt. Det är omöjligt att typ föreställa sig.
Undrar om man önskar att man inte hade gjort det då. Alltså förstår jag menar att man heller inte hade velat veta det om sin...
Jag har ett citat från hans son. Alltså han var liksom borta i 43 år, klarade han sig innan han dog.
Så sjukt.
Så hans son då, han har aldrig liksom identifierats sådär. Men han har gjort en, liksom lämnat citat till CNN och då sa han så här: "There's no warning label on the DNA test kit telling you that you might not like what you find. But I don't regret doing it and I'm glad I know the truth about my dad. Although it's shocking to know that his life began with a terrible crime, his legacy is so much more than that. I want him to be remembered for being a good father and a provider to us and instilling in me a passion for music and a drive to always be the best person I can be." Så typ hans barn säger så här, han var typ en toppen pappa. Det finns så här, alltså hans son börjar typ spela saxofon och att det är så här, det typ tas upp i flera artiklar att han rörde aldrig saxofonen typ. Att du vet att det var så här, det också finns också så här, det verkar som att han kanske blir lite spukt där i undrar om det var i början av 2000-talet eller 90-talet tror jag, något sånt, att han typ så här, du vet, han opererar typ bort ett födelsemärke som han har i ansiktet plötsligt och blir så här extra medveten igen så här. Men på det hela taget så säger hans liksom hans barn att han var en kärleksfull pappa och att han var väldigt stabil och så. Så att de har liksom inte, det var en total chock det här verkligen.
Vilken, alltså, shit, vilken grej.
Det var morden på Opal och Bill Arnold och Leslie Arnolds rymning och nya identitet.
What a story.
What a story. Jag har liksom på avsnitt 393 av podden Crawl Space där Jeff Britton är intervjuad, så man kan höra mer om hans område. Och det är typ han som hittar det här fallet och liksom börjar söka på det igen. Så även om inte han är... Han har typ bytt jobb när de väl hittar, liksom, när det väl avslutas, men det är han som typ börjar kika på det igen. Liksom. Jag har läst massor av bra information på omaha.com som har gjort flera long reads både innan och efter att Leslie hittades, eller vad man ska säga. Så de har flera otroligt omfattande och bra artiklar, flera är skrivna av Henry J. Cords. Jag har tittat på ett YouTube-klipp av Dr. Todd Grande med rubriken "Man starts new life after killing parents to see girlfriend". Tycker att vissa av hans slutsatser är lite svajiga, vill jag säga.
Okay.
Jag har läst en artikel av Hillary Whiteman för CNN, det är där citatet kommer ifrån, och Jesus Jimenez för The Sydney Morning Herald, en artikel med rubriken "In Australia, he was a great father. In the US, he was a teenage killer."
Vad sjukt.
Det var det. Alltså det är ju en spännande DNA-tid vi lever i, Anna. Eller alltså, hur?
Verkligen, det måste man verkligen säga. Verkligen.
Och tack, det Karin. De säger är ju typ att så här, det han klarar sig för är ju att han liksom, att han aldrig haft några run-ins with the cops typ.
Nej.
Att han liksom inte, för han är ju kvar i USA skitlänge liksom. Och att hela den här grejen med Brasilien är ett sånt jävla mysterium med. För varför skulle han ha använt sitt riktiga namn, du vet, ett år efter att han har sin nya identitet? Är det bara någonting han gjorde för att lägga ut villspår typ?
Ja, skitskog.
Alltså för att där stod det ju Leslie Arnold och inte John Damon typ som var hans nya identitet. I sådana fall är det så smart.
Ja. Vad sjukt.
Jag hade aldrig orkat.
Nej, inte jag heller. Gud, ett liv på flykt verkar vara fruktansvärt.
Alltså, 100%.
Not verkligen. For you and me.
Not for you and me, men vet du vad som är for you and me? This old podcast that we're doing.
Så kul att vara igång. Ja, exakt. Ja. We're back on track. Så att vi hörs om en vecka igen. Och until then, stay safe, everybody.
Sayonara.
Podplay, en del av